Den här veckan har jag en hel lista med saker.
Ja, vi får se hur mycket fan vi hinner beta av. Nej, men alltså jag är förbannad idag. Jag känner liksom att jag börjar få ont i huvudet idag. Det var så här att för en vecka sedan så ringde fritidsfröken till mig. Och så berättade hon att det hade hänt en incident i skolan. Och jag tänkte så här, de kan ju ringa om lite små saker. Liksom att ja, nu har Igor tagit en kaka liksom.
Hade han tagit en kaka?
Ja, de ringde om det förut. Och jag tycker kanske inte så här, ja men det var väl inte en big deal. Men nu ringde de och sa att det hade hänt en incident. Och så berättade de att Igor har blivit nerbrottad eller nerslagen av 3 stycken killar som har tagit stryptag på honom. De har rivit honom. De har sparkat på hans armar. De har sparkat på hans ben. De har slagit honom i huvudet liksom. De ringer och berättar det här. Jag blir jätteförbannad och åker dit. Det började med att de hade retat Igor för hans tics. Och det är inte första gången som något barn retar honom för hans tics. Och jag är egentligen inte ute efter att, jag är absolut inte ute efter att hänga ut barnen. Jag är inte ute efter att liksom så här, nu ska vi cancella de här ungarna för alltid. De ska aldrig få vara ute på rasten. De ska inte få bli medbjuden på kalas. Det är inte det som är grejen. Utan det är efterspelet som kommer efter det här. Att jag åkte till skolan, gick in i klassrummet, tog ut Igor för att prata liksom med honom hur han mådde. Han mådde bra, men han hade ju fysiska märken på kroppen. Men det psykiska, det ser man ju inte. Men han fick ändå vara kvar i skolan för att han hade badhuset på eftermiddagen. Och det är ju det största som kan hända i Igors liv. Han älskar ju badhuset. Sen så gick det några dagar. Och jag tänkte så här att föräldrarna måste ju höra av sig till mig. Och be om, alltså så här, fråga hur han mår. Att de skriver att oj, det här hände i skolan, jag är hemskt ledsen. Hur mår din son? Vi ska prata med vår, typ.
Får jag fråga en sak? Ja. Jag måste bara, okej.
Okay. Andas.
Jag fokuserade på att vara tyst nu, så du vet.
Ja, för jag såg det.
Ja, för jag kände bara så här, du måste få säga det här. Men du vet, svårigheten när man har den här diagnosen, när man blir fylld av känslor och bara så här, boh. Så det är inte så att, vad sjukt att jag måste förklara det för dig nu.
Jag förstår, jag såg det på dig. Jag kände dig.
Okej, okay. Nu när de ringde, hur kände du då?
Jag blev ju så arg och ledsen så att jag började ju skaka på jobbet och började grina. Gick in till min chef och så sa jag så här, nu åker jag härifrån, nu ska jag åka till skolan. För de ville ju inte ha dit mig. Jag sa ju först att...
Men vad fan?
Nej, de ville ju inte ha dit mig först. Ja, för jag sa så här, okej, jag kommer nu. Nej, Lida, det behöver du inte göra. Jag bara, jo, det behöver jag visst det. Jag kommer nu.
Det här är så jävla sjukt. För jag menar så här, din son har blivit misshandlad i skolan.
Av 3 stycken.
Ja.
1, 2, 3.
Och de borde ringa och säga så här. En akut situation har inträffat, Lina. Du kan andas. Det är inte så att Igor är på sjukhus.
Men det vore
jättebra om du kom hit nu. Så att vi fick prata med dig. Och så du fick finnas där för Igor. Det hade varit mer normalt. Och inte eller berätta. Hur? Han har blivit slagen av 3 killar. Och, men du ska inte komma. Vad fan är det?
Ja. Nej, de ville ju inte ha dit mig. Det ville de ju inte. Utan det var ju jag som fick säga att jag kommer nu. Så när jag kom till skolan så gick jag in i Igors klassrum. Och sen så hämtade jag honom. Och så tog jag med han till ett annat rum. Frågade hur han mådde. Han fick sitta och rita lite grann. Och sen så berättade jag att du har inte gjort något fel. Det är de här barnen som har varit dumma mot dig. De ska säga förlåt, Igor. Du har inte gjort någonting. Vill du följa med mig hem? Det ville han inte. Vilket egentligen var bra. För att han ville ju vara... Han ville ju följa med till badhuset. Och sen så ville jag inte samtidigt ta han från skolan. För du vet, om man är ridhästtjej och ramlar av hästen, då ska man ju upp på hästen på en gång för att inte bli rädd. Så att det var så jag tänkte här.
Jag tänkte på det när du sa det. Samtidigt, och då tänkte jag så, nej, det kanske inte var så bra. Fast samtidigt är det så här, jag tror att det är jätteviktigt, för att det här är inte vilken situation som helst.
Nej.
Att ställa den frågan, det är ju bara att visa så här, det här är en allvarlig situation. En så pass allvarlig situation att det är okej om du följer med din mamma hem nu.
Ja, absolut.
Man måste ju göra skillnad på det också. Så här, om man gör illa benet, nej, då ska man inte åka hem kanske. Men det här är ju liksom, det här är en sjuk situation. Det här ska inte få hända överhuvudtaget.
Det här är en allvarlig händelse och jag vet att alla barn bråkar. Jag vet att min Igor också bråkar, absolut. Jag är inte den föräldern som tänker att mitt barn kan inte göra något fel. Vi har haft två händelser där jag har kontaktat föräldrarna när det är Igor som har betett sig illa. Till exempel, det finns en kulle på skolgården och Igor och en tjej hade bråkat i vintras om en pulka och hon hade fått den i huvudet. Jag ringde till mamma på en gång, bad om ursäkt. Dagen efter så gick jag fram till den här tjejen och frågade, hur mår du? Så här får Igor absolut inte göra, och han fick säga förlåt. Sen var det en annan incident när Igor skulle kasta en sten och han kastade den på en bil. Då ringde jag till föräldrarna på en gång och Igor fick också säga förlåt till den här mamman som hade haft bilen. Tror du att någon av de här sex föräldrarna har hört av sig till mig?
Nej. Och jag tänker så här, jag agerar ju precis som du.
Ja.
Nu har det inte hänt, men om det skulle göra det, och jag är ju alltid väldigt kritisk. Vad heter det? Heter kritisk? Nej, men du vet, det hänt någonting? Att jag liksom synar situationen och för att jag ska veta, har du gjort någonting?
Precis. Exakt.
Och vad är din inblandning i det här?
Mm.
Våld, även om Igor nu hade stått och retat skiten ur de här killarna, så får de inte slå honom. Man går ju in på en annan nivå. Då kunde man säga så här, Igor, det var inte okej att dig att stå och reta dem. Men... Det ger dem ingen rätt till att slå dig.
Nej. Förstår liksom allvaret. Förstår
och nu har de retat honom och slagit honom. Alltså jag blir så jävla förbannad. Man vet inte vad man ska ta sig till. Och sen att de här, ursäkta, jag håller på att kalla hans pedagoger för dårar just precis.
Ja. Vänta, du ska få höra,
Men man gör inte så här. Har de bara själva. Och sen så att de ska skämmas så in i åt helvete. För att det är de som ansvarar där på skolgården.
Mm.
Och hur mycket brister har inte de i sitt arbete om det här händer?
Mm. Ja, jag hör dig. Kul att du också är uppeldad. Fantastiskt.
Ja.
Det var ju ingen av de här föräldrarna som skrev till mig. Det är alltså sex föräldrar. Jag väntade några dagar för jag tänkte så här, det är ingen som kommer att höra av sig till mig. Och det är så jävla tråkigt att jag ska tänka att det är ingen som kommer att höra av sig, jag vet att jag har rätt. Ingen av föräldrarna hörde av sig, jag hörde av mig till samtliga. Jag skrev ju till de här föräldrarna och så frågade jag bara så här: hej, Lina heter jag, min son Igor blev misshandlad av tre pojkar varav en var din son. När hade du tänkt att höra av dig till mig och fråga hur min son mår? Det har jag skrivit till allihopa. Den ena ursäktade sig. Hon var jättegullig mot mig. Så att jag är absolut inte sur på henne. Men den ena har ignorerat mig totalt. Den andra föräldraparet skrev till mig att jag hade tänkt att höra av mig till dig när vi har haft möte i skolan. För då ska de ha ett möte med de här som var inblandade i det här. Inte jag. Vänta lite, du kommer dö nu.
Alltså jag håller på att explodera. Ja.
Du kan få explodera efter det här.
Mm.
Och då skrev jag så här: så du menar att du inte kan höra av dig till mig och fråga hur min son mår innan ni har haft det här mötet? För när ni har haft det här mötet, då har en vecka gått. Du menar alltså att du inte kan kolla hur min son mår? Nej, han mår inte bra. Och så berättade jag hur han har sett ut. Hon blockerade mig.
Vet du vad? Vilken jävla fitta. Ursäkta mig. Nej, men det, vet du vad?
Ja, jag håller med.
Nej. Vet du vad? Det, fitta, det är ett fint ord. Fitta är någonting bra.
Det är en våtmark.
Men hon är fan vidrig. Alltså ursäkta mig, men vad i helvete? Konstigt att hennes son beter sig på det här sättet. Hon verkar ju vara totalt jävla empatilös. För att hon ska ju inte säga att hon ska ha ett möte. Hon ska vara så jävla besviken på sin son och fundera på hur din son mår så pass mycket att hon ska ringa dig, jaga dig för att ta reda på hur din son mår. Det ska vara hennes fokus. Sen ska hon berätta för sitt barn. Så här illa har du gjort det här barnet. Hon ska trycka upp det i facet på honom.
Oj då, nu har jag fått igång det ordentligt här.
Ja, men du förstår vad jag menar. Hur ska det här barnet annars, om inte hon får en stark reaktion på det här?
Mm.
Hur ska han fatta hur jävla fel han har gjort?
Och det här är samma killar som har retat Igor tidigare för att Igor har tics. När jag har kommit och hämtat Igor förut på fritid så har de sagt att åh vad skönt att Igor åker. Liksom när jag kommer och hämtar honom. Och då har jag hämtat fröken, berättat vad som har hänt och så har hon fått prata med dem. Anledningen till varför jag vill ha en dialog och kommunicera med föräldrarna är givetvis. Och det är oavsett om Igor blir utsatt eller om Igor gör någonting. Så vill jag förklara att Igor har de här diagnoserna. Han tänker på det här sättet. För jag vill ha en förståelse. Jag vill öka deras kunskap. Öka deras empati. För alla är inte likadana. Och ska vi bara titta på. Alltså. Ja, jag vet inte vad jag ska. Jag blir så jävla ledsen. Alltså jag har haft ont i huvudet i flera dagar. Så jag kan knappt prata liksom. Och jag sover inte på nätterna. Jag tycker att. Jag är inte ute efter att de här liksom. Jag är inte ute efter att de här barnen ska bli utan lördagsgodis i resten av året.
Ja, men det är jag kan jag säga. Ja. De ska fan aldrig äta något gott. Eller sitta hem, ursäkta.
Ja. Men vi måste ju prata med varandra. De ska inte reta Igor för att han har tics och för att han har diagnoser. Självklart inte. Man ska inte reta någon oavsett hur den ser ut. Om den är tjock eller smal eller homosexuell eller kommer från ett annat land eller för att ha diagnoser. Vi måste lära våra barn att bli mer öppna, snälla, förstående mot andra. Annars blir det ju så här.
Hur mår Igor?
Han är ledsen och nere till och från. Heidi har varit skitförbannad. Så att jag har ju fått prata med henne om att du får inte flyga på de här barnen.
Nej, jag skulle nog vilja prata med Heidi och säga att de... Nej, jag bara skojar.
Men jag måste bara berätta en sak som jag läste. Jag läste det när jag gick in och kollade på någonting helt annat. Men det var Albert Einstein som hade sagt så här. Och det här är ju länge sedan. Men han sa så här, vi lever i en tid då det är lättare att spränga en atombomb än en fördom. Och det här är ju inte sagt idag, för han är ju stendöd. Men jag tänker att det är fan med nästan samma sak nu också, även 2023.
Helt klart.
Ja.
Jag har en idé
som
jag tycker att vi ska göra.
Oj då.
Hjälp. Så här gör vi. Du och jag ska skapa en kortare, tydlig föreläsning. Som är väldigt pedagogisk.
Mm.
Vilket innebär att alla vuxna och förhoppningsvis alla barn ska förstå den här. Och målet är att minska mobbing.
Bra.
Och öka kunskapen för NPF-diagnoser.
Ja, helt rätt.
Och då ska vi marknadsföra oss. Den första skolan som ska köpa den här kursen eller den här föreläsningen hos oss, det är Igors skola. För det behöver de. De har ju ett stort behov. Då kommer vi dit och det vi gör är att vi... De behöver det här.
De behöver verkligen det här.
Jag tror faktiskt att vi kan göra det här, Lina.
Det tror jag verkligen, för att jag menar när jag var liten så var ju jag mobbad till den gräns att jag försökte ta livet av mig när jag var 10 år. Så att det här är ett ämne som verkligen jag brinner för. Och just det här med föreläsningar, att komma till skolor är så himla bra. För det är bra att ha andra föreläsningar också. Men då, om vi skulle ha en föreläsning på det här stället och det är för föräldrar. Ja, men de föräldrarna som inte är intresserade, de kommer inte dyka upp. Och kommer inte lära sina barn det här. Så att man vill ju up in your face.
Ja, och det är därför jag känner så här också. Det räcker inte att pedagogerna får utbildningen. Nej. Att de får lära sig. Utan vi behöver även nå barnen. Och något som är ganska intressant är att det var senast för 2 timmar sedan jag stod på gymmet. Så insåg... Alltså jag har ju också blivit mobbad när jag var liten. Jag blev mobbad för att jag var så vit. Så folk kallade mig för albino och undrade varför jag inte hade röda ögon också. Jag blev mobbad för att jag var så stark. För att jag tränade så mycket. Så att jag stod på gymmet idag. Jag har inte tänkt på det så pass mycket att det skulle ha varit mobbing. Men jag vart ju kallad för att jag var som en man. Alltså att jag var en kille, för jag var ju starkare än de flesta killarna. Att jag hade så stora armar. Så att eftersom jag simmade så mycket, hade stora armar, stora axlar, så fort jag tränar mina armar lite, då är det som att de exploderar. Uff, och det har ju blivit som ett stort komplex för mig.
Okay.
Jag är 36 år idag. Och har sagt till Felix, utan att jag tänkt på det när vi tränar, jag kan inte träna mina armar, alltså de får bara följa med i träningen. Jag kan inte specifikt träna mina armar, för att då blir de jättestora.
Det är klart att det är ärrat.
Ja, sen har jag tränat armarna nu 2 gånger. Senaste veckan. Och då ställer jag mig till kort. Jag bara, kolla på mina armar. Det här är varför jag inte kan träna armarna. Och han svarade mig, vad menar du?
Ja.
Det är ju jättesnyggt. Nej. Så tog han bilder på lite andra armar från nätet och skickade. De som sa det här till dig, tror att de skulle, tror att de tyckte det här var bättre. Ja. Så var det en pinnig benarm och någon sladdrig. Han menar ju bara att han skulle,
ja, absolut,
du fattar.
Jag förstår.
Och då insåg jag så här, bara, men gud vad sjukt att från den åldern vi sitter i. Och även att jag var blåst. Jag fick ju gå runt jämt och säga, för att jag visste ju inte att jag hade ADHD. Idag kan jag säga så här, ursäkta, jag förstod inte det där skämtet. Eller jag förstod inte det där. Jag har ADHD och jag förstår inte allt på en gång. Och du kanske behöver förklara på 3 sätt. Och det här följer med hela livet. Och tänk nu, Igor. Det här var ju en helt annan grej, men du fattar. Alltså att nå ut till barn.
Ja.
Vi pratar, vi kan prata NPF, vi pratar olikheter.
Ja. Allt.
Vi kan prata mobbing. Vad gör det? Alltså vi kan ta våra egna erfarenheter och säga det. Jag är 36 år och jag står på gymmet och vill inte träna mina armar idag för att jag blev mobbad när jag var liten. Jag trodde att jag var dum i huvudet tills jag fick min diagnos. Alltså verkligen ha så här konkreta saker till de här barnen. För jag tror nästan att de som ska lära dem saker, det kan inte vara en pedagog som inte har haft erfarenheten, som inte har diagnosen, som inte har varit med om det själv.
Nej.
De lyssnar ju också, för att de kommer ju se att vi har ju energier. Vi kommer ju känna saker när vi säger och förmedla saker med energi.
Vi kan ju förmedla saker på ett helt annat sätt, för att det finns ett brinnande intresse bakom det här. Det finns ju, alltså det är inte bara så här, jaha, nu ska vi läsa den här historien rakt upp och ner, utan det finns ett liv kantat av så mycket sorg, så mycket skit, så mycket ångest, så mycket utanförskap och liksom dålig självkänsla, dåligt självförtroende, allting. Och det är, man blir ledsen.
Alla ni som har barn, kom ihåg de här grejerna, tänk efter själv. Vad är jag egentligen ärrad av från min barndom? Finns det någonting barn har gjort mot mig? Ta upp det som exempel, förklara. Vet du, det här hände mig när jag var liten. För barnen, det tror jag är jätteviktigt.
Ja.
För det kan ju vara det än är, för alla har ju något som sitter.
Ja, absolut.
Och det är väl det som liksom kan väcka saker hos alla.
Ja, och det är viktigt. Ja, och det är också jätteviktigt för oss föräldrar att visa oss sårbara och visa, vi ska inte vara någon så här starka hjältar inför våra barn och inte visa att ja, men det här kan vara jobbigt för mig, det här blir jag ledsen över. Vi är också sårbara, för när vi är sårbara, ja men det är ju klart att det är okej för våra barn att vara sårbara också. Och jag tänker att killar ska ju inte vara sårbara. Så att så fort Igor gråter så brukar jag säga att han, det är okej Igor, du får gråta liksom. Men jag tänker, hur många är det som dunkar sina söner i ryggen och bara, skärp dig, du är ingen tjej. Typ. Det tror jag är ganska många. Det har jag hört, i alla fall så här, fotbollskillar, hockeykillar. Det här kan jag ibland bli så att jag vill kuta in i omklädningsrummet och bara, nej. Gör om er rätt.
Det du sa nu får mig att tänka på någonting som jag har upplevt vid de senaste byterna. När jag inte ska vara med mina barn mer. När vi byts av. Och det, nu när sommaren är över, sker ju det. Ska ju det ske i skola och dagis liksom. Men nu var Bobby sjuk.
Ja, lilla Bobby.
Bobby tycker att det är väldigt jobbigt när vi byter och han vill vara med mig. Han vill stanna hos mig. Han är bara 2 år. Han är så liten. Han håller sig fast vid mig och han vill inte. Han vill inte att jag ska gå. Han försöker på alla möjliga sätt visa att han vill stanna hos mig. Han håller fast mig. Han tar sina händer på mina kinder, trycker sitt ansikte emot mig. Han försöker visa mig att, alltså det känns som att han snart tror att jag är dum i huvudet, för att han tar till allt han kan för att jag ska försöka förstå, att han ska följa med mig. Jag försöker klättra upp i vagnen. En gång så gick han och satt sig bakom mina väskor och tryckte ner sina armar i dem. Han gråter. Första tillfället sa jag ingenting. När jag till slut måste lämna över honom. Och då är det ju som att Bobby biter ihop. När jag lämnar över honom. Han tittar på mig och så bara andas han liksom. Och då får Bobby höra, nu var du duktig gubben. Nu går vi in och tittar på fotboll.
Mm-hmm.
En gång, då gick jag. Andra gången, nu var du duktig gubben. Och då pallade jag inte mer. Utan då sa jag, du kan för i helvete inte säga att ett barn är duktigt när det biter ihop och trycker in sina känslor.
Nej.
Du kan inte säga att han är duktig.
Nej, absolut inte.
När du ser att någonting är fruktansvärt jobbigt och det är mycket känslor, då är man inte duktig om man gör det som man inte vill och försöker bita ihop.
Det är självförstörelse.
Ja, det finns ingenting som är duktigt med det.
Nej, absolut inte.
Så jag blir så här, du måste bemöta det här och säga, kom hjärtat, jag förstår att du är ledsen. Du får vara ledsen. Det är jag förstår att det är jättejobbigt för dig att mamma går.
Man får gråta, man får skrika. Jag brukar säga till Igor så här, du får vara arg om du vill, du får vara ledsen, du får vara sur. Men när du är arg så får du inte göra illa någon. Gå och skrik på ett träd, har jag sagt till Igor. Och han säger, men då blir ju trädet ledset. För jag tänker, vi vuxna människor har ju hur mycket känslor som helst. Men det är som att vi vuxna tänker att barnen ska vara glada hela tiden. De får inte ha känslor, de får inte känna allt det här känsloregistret som är naturligt i deras kroppar. Det är bara vi vuxna som har tillåtelse till att vara sura och ha en bra dag. Sådär. Barn får inte. Varför då? Det är helt sjukt.
Ja, jag kom faktiskt på mig själv under den här sommaren när jag och barnen var iväg på en liten roadtrip.
Mm.
Att jag satt och sa så här, men gud vad ni ska vara sura, du vet så här, nu.
Mm.
Gud vad tråkigt det är när ni ska hålla på att vara sura. Och sen tänkte jag, men hallå, vad är det jag kräver av mina barn? Bara för att vi är iväg, då ska de vara glada hela tiden. Jag är ju inte glad hela tiden.
Nej, men du kom på dig.
Ja, och jag sa det, jag bara, men gud vad är det mamma säger till er?
Mm.
Det är klart att inte ni är på bra humör hela tiden. Förlåt, det är ju inte mamma heller.
Nej, precis.
Och visst, ni tycker inte det är kul när jag är sur, om jag är för trött eller om jag är stressad.
Mm.
Eller om jag har lågt blodsocker, det kan vara vad som helst. Så jag sa det, förlåt att jag säger så. Och om ni märker att jag säger det igen, då tänker jag inte mig för. Utan då får ni jättegärna säga så här, mamma, kommer du ihåg vad du sa? Så vi kan hjälpa varandra.
Nej. Vet du vad du gjorde där? Du visade dina barn att du som vuxen också kan göra fel och kan säga fel saker och erkänna det. För de ska veta att vi är också bara människor, att alla är fel. Ja. Man är fel livet ut och man säger dumma saker. Men det man kan göra det är att rätta till och be om ursäkt och lära sig av det.
Mm. Mm. Och det är lika med den här, jag tror barn på något vis, alltså självklart vi föräldrar, det är vi som ska bita ihop, det är vi som ska vara vuxna och du vet hela den här biten. Mm. Men när det kommer till de här relationerna med våra tonåringar som vi har pratat om, det är otroligt påfrestande på en helt annan nivå. Och i den här, att man inte når sitt barn i den här åldern, finns det ju också otroligt mycket frustration. Och om du samtidigt vet att du egentligen är utmattad och bränner på energi som du inte har och är stressad och att livet bara är kaos. Alltså stubinen är ju inte jättelång.
Nej.
Och de här små grejerna då som kanske man hade kunnat hantera om allt annat var bra.
Mm.
Där känner ju jag att jag brister hela tiden. Att du vet det här spannet där man känner som vuxen att man ska ha för att kunna hålla ihop. Det känner jag ofta är obefintligt för mig. Och det har jag så mycket ångest över. Och känner mig så otillräcklig. Och känner mig så dum. Som en otroligt dålig mamma.
Mm.
Väldigt ofta. För att jag känner så här. Du ska kunna bete dig bättre.
Mm. Förstår du vad jag menar? Får jag bara stoppa dig där. För att när du säger så här. Jag brister hela tiden. Och det tror jag inte alls att du gör hela tiden. Men just
det jag
nu
menar är att jag höjer rösten. Du vet så här. Eller säger så här, nu får det vara nog, jag orkar inte mer.
Mm.
Nej. Och du vet, att jag liksom låter bitter och bitsk. Mm. Och jag skriker inte, jag höjer rösten. Men jag kan uppleva, eller jag kan höra på Lotta att hon upplever att jag skriker. Nu vet jag inte att om hon säger det för att provocera mig. För att det känns som att det är någonting hon väldigt mycket vill göra just nu.
Det här spydiga just nu också, det är någonting som triggar mig otroligt mycket. Till exempel när jag och Heidi har en konversation, vi pratar om någonting och sen tror jag att det är färdigpratat och hon vänder sig om och precis innan hon går in i sitt rum så säger hon någonting som är så här spydigt. Jag bara, kom tillbaks, kan inte du säga det? Alltså då, det kan jag bli tokig på. Jag bara, men säg inte någonting sådär precis innan du ska smälla igen dörren, utan du kan säga det till mig istället, och kan du inte säga det, då ger du fan i det.
Ja.
Och det kan jag skämmas över. Sen är ju du den enda föräldern som finns där också.
Ja.
Förlåtta, du är den enda föräldern. Hon, det händer mycket i skolan, i hennes kropp, och sen är det ju givetvis saker i hemmet och sådär. Men
den här skilsmässan också, att hon...
Ja.
Hennes första pappa försvann när hon var
exakt
tre. Hennes andra pappa, som hon skulle få ha då, tänkte man ju.
Ja.
Om någon säger att man ska vara någons pappa, så tänker man ju att då har du införstått med att om du ber ett barn kalla dig pappa, att du är införstådd med att då är du pappa resten av livet. Men att du då sen kan välja att avsäga dig det. Att du inte är pappa längre, att du inte tänker vara det. Det är ju mycket svårt att gå igenom, ja.
Det finns mycket i henne just nu, och du är ju den som finns där. Så att du blir ju en slagpåse, eller en boxningssäck, eller ett bollplank. Och ja, det är oförtjänat, fast samtidigt så finns det ingen annan. Alltså hon är ju som mest trygg
jag
med
vet.
Dig.
Jag vet!
Det är inte
och
kul.
Och pappa säger till mig, ja. Du måste hålla ihop i de här situationerna. Du måste. Och jag bara, jag vet, men jag kan inte.
Nej.
Alltså, jag har inte någon energi kvar. Jag har inte förmågan. Det går inte, jag vill, men jag kan inte. Vissa dagar, okej, okay, det går. Men de flesta, alltså jag är tom. Jag har ingen energi egentligen. Jag klarar inte att bli provocerad alls just nu. Det går inte. På tal om det här i skolan då. Ja, innan sommaren vart ju Lotta slagen i klassrummet.
Va?
Ja.
Okej. Okay. Eller man. Inte okej, okay, men aha.
Och så provocerade och till slut slog hon tillbaka.
Mm.
Vilket, det var en kille.
Mm.
Som vanligt. Och det var första gången hon slog tillbaka.
Ha.
Och jag har sagt det ända sedan hon var liten, att slå någon dig en gång.
Ha.
Säg till någon, slå någon dig två gånger. Slå tillbaka.
Ja. Ja.
Och hon har alltid sagt, det får man inte göra. Den här gången gjorde hon det. Och jag känner bara så här, bra. För att det är det enda sättet idag. Ibland.
Tyvärr.
Tyvärr, ja. Och jag ringde till och med till skolan och sa så här. De bara, ja, men hon har ju också varit delaktig. Jag bara, vet du vad? Det har hon. Men hon är tjej. Och vi lever i det här samhället idag. Och det är en kille som ger sig på min tjej.
Ja.
Jag kan säga att jag stöttar henne. Till 100% att hon, om hon hade pucklat ner den där killen i golvet. För att då visar hon inte bara, hon står inte bara upp för sig själv, utan hon står upp för alla tjejer i hela enda skolan.
Som jag berättade så var jag mobbad när jag var liten, när jag var 10, och försökte ta livet av mig själv. Sen blev det så att jag började ge igen, så barn blev ju livrädda för mig. Och då fick jag typ min revansch. Fast det ledde ju till andra problem som inte var bra istället. För att jag gav igen gjorde också att det öppnade saker till tuffa saker. Nej, men som inte var bra för mig. Så att det blev destruktivt det också. Men hur mycket skit ska man få ta? Jag vill inte att Igor ska slå de här killarna som har varit på honom. Jag vill inte det. Men jag vill heller inte att det fortsätter.
Samma dag som Igor då hade de här killarna som gick på honom, så ringer ju Lotta mig från ett nummer.
Ja.
Och gråter och har panikångest.
Nej.
På gympalektionen. Då har de haft fotbollsmatch. Och hon har sagt så här. Yes, vi vann! Då har en kille i klassen på ganska nära håll skjutit en fotboll, det hårdaste han kunde, med flit i hennes skalle.
Gud.
På örat. Så att det liksom pangade till.
Tro fan det.
Hennes öra svällde upp och hon sa att det triggade panikångest hos henne.
Det är klart.
Och hon grät och grät och grät och ja... Hon hade ett svullet öra och tinnitus i 2 dagar.
Vad hände med den här killen?
Ja, det som var bra, det var att den här läraren var otroligt fin.
Ja.
Hon hade anmält det här på en gång, både
bra.
Till skolrektorn och till ledningen. Och bett om guidning hur hon skulle ta det här vidare. Hon tog med sig jobbtelefonen hem så vi kunde prata på kvällen. Hon tog det på ett väldigt bra sätt. Och tog tag i det. Men som vanligt får de ju inte säga namnet. Och det tycker jag är ju så jäkla. För man bara så här, ja men jag vet, du vet ju att jag har ett barn som kommer säga namnet. Så att ja, när jag pratar med läraren då säger jag alltid namnet själv för att utmana dem att inte bekräfta det.
Precis.
Är det också det?
Mm. Ja, för jag fick inte heller reda på. Nej. De här föräldrarna fick reda på vem jag var. Eller Igor var. Och jag menar, jag bor ju en sån, alltså jag bor i Avesta, det är litet, är det någon som fiser i andra änden av kommunen så får jag veta vem det är.
Oh my god, vilken lidelse.
Nej men typ, och jag menar Millblom, ja det är inte så jävla svårt, det finns fyra vuxna i Sverige som heter Millblom och en bor i Avesta. Ja men då kanske det är mamman till Igor, kanske, men liksom jag fick inte reda på vilka de var. Men som sagt, det var inte svårt att ta reda på.
Nej.
Och det här är så jävla dåligt. För det här kan ju folk tro att de ska gömma sig bakom. Att nej, nej, men de får inte reda på vem jag är. Jag behöver inte. Men det får man ju. Det är bara fråga ungen. Alltså ja. Så svårt är det ju inte.
Tycker du att skolan har hanterat det här nu på ett bra sätt?
Bättre än vad jag trodde. Det tycker jag. För att vi har haft lite olika... vad ska man säga, åsikter om hur saker och ting ska skötas, och jag är väldigt duktig på att säga mina åsikter, det är därför de tycker att jag är så jävla jobbig. Men de ringde till föräldrarna, de har haft möte med föräldrarna, de har gjort en sån här incidentrapport, heter det så, och de
får man höra om ofta.
Ja, och de får inte vara ute på rasterna samtidigt som Igor, då får de sitta och göra skolarbete. Under hur lång tid, det vet inte jag.
Får jag fråga en grej?
Ja.
Har du pratat med dem själv?
Men vilka då? Föräldrarna?
Barnen.
Nej.
Nej, men när du vet så hoppas jag att du säger några väl valda ord. På ett
och
sätt
hänger som... upp dem i trät.
Nej, men på ett sätt som du vet att man kan. Bara för att markera. Jag tror att det är jätteviktigt.
Mm. Ja.
Jag vet att man inte får det. Men det enda som någonsin har hjälpt att få någon att sluta mot mina barn. Det är att jag faktiskt går fram till barnet. Tittar i ögonen och säger. Det här har du gjort mot mitt barn.
Mm.
Och jag vill inte att det sker igen.
Mm.
Man beter sig inte så här mot någon människa. Typ så räcker. Med bara en väldigt, väldigt allvarlig min. Och jag tänker, nej man får inte göra så. Men jag tror nog att man gör barnen också en tjänst. För att det där fastnar hos dem på något vis, tror jag.
Ja, den här psykomorsan som kommer och stirrar en med kajal överallt. Ja.
Ja, man kanske ska ha extra kajal då. Ja.
Extra kajal den här dagen då man ska utmana barnen i en stare down. Nej men gud, snälla Lina. Ni fattar att jag skojar, eller hur?
Ja, det gör vi.
Okej, det var bra.
Det jag vill att vi ska göra, det är att vi ska göra reklam för Brainies.
Vill du se en sak?
Ja.
Det är slut. Där? Det är en bild på mina burkar och det är slut. Ser du inte?
Ja, jäklar en acka, vilken svacka. Ja, det där ska vi fixa. Grejen är den, jag har tagit fram de här kosttillskotten. Jag har testat fram. Jag äter dem självklart, men jag har ADHD. Mm. Så jag kommer ju också i perioder när jag kanske glömmer ta hem en ny burk till mig själv när de tar slut. Glömmer det ett tag och kommer av mig.
Ja.
Det som händer nu är att jag har ju nu ätit fuck PMS i... ja, vad ska jag säga? 2 månader tror jag har lyckats att äta dem. I princip varje dag.
Mm.
Och vad händer?
Jag vet inte.
Nej, men det ska jag berätta, Lina. För att jag har varit själv chockad. Och så förstår jag att jag blir chockad av min egen produkt.
Oj, oj, oj. Ja.
Jag har tagit 5 graviditetstest senaste veckan.
Nej, men gud.
För jag blev så här, varför mår jag bra? Du brukar må mycket sämre nu.
Mm.
Varför överäter jag inte? Varför är jag inte mer irriterad? Varför är jag inte deprimerad? Mm. Vad är det som är fel? Jag är gravid. Jag är gravid. Sa det fel. Jag är gravid. Han bara, nej men jag tror verkligen inte det. Och du har ju också preventivmedel. Jag bara, nej men alltså det spelar ingen roll. Alltså, det är 99% säkert. Så att, det är ju, det vore typiskt med. Jag är gravid.
Ja.
Sen då går jag ju också då plus en på mensen. Jag bara, titta nu är det plus en. Jag är gravid.
Ja.
Men då har du testat redan flera gånger. Då köper jag ett till test.
Ja.
Inte gravid.
Mm.
Sen får jag mensen dagen efter.
Ja. Ja.
Och då tänkte jag så här, varför i helvete mådde jag inte sämre? Och då insåg jag att jag har ju faktiskt varit väldigt duktig på att ta de här. Och det finns ju en anledning till sammansättningen i den här fuck PMS-burken. Men förstår du hur sjukt det är att jag som säljer dem, har tagit fram dem, blir chockad över min egen produkt.
Ja.
Och glömmer att ta dem ibland. Nej, men ja. Det är diagnosen. Jag ska inte vara så himla chockad över mig själv. Vi kan även göra så här. Det finns en kod för nykunder. Så har du aldrig handlat förut. Koden är alltså nykund, utropstecken 10, utropstecken. Då får du 10% på ditt första köp. Det gäller på alla produkter, men inte på setten. Och jag ska skicka dem här till dig nu, för då ska du få testa Belly också. Vet du hur glad jag blev? Okej, jag måste säga det här också. Jag träffar min pappas fru och hon bara... Hon är alltid lite skeptisk mot mig, för hon tycker ju att jag är värsta medicinkvinnan som har fulla skåp från utlandet med mediciner och kosttillskott och alltid har någonting för allt hon har, och jag bara prackar på henne jämt liksom, och gjort det alla år. Sen nu när jag har tagit fram mina kosttillskott, då har hon ju börjat äta dem, men hon är ju fortfarande alltid såhär, vad är det nu hon har hittat på, Linda, du vet.
Vad är det nu för flum?
Ja, och jag bara, vet du vad, nu slutar du äta den där probiotikan och så börjar du ta den här bellyburken. Jag bara, för i den här bellyburken då har du bättre saker än vad du har i din probiotika där. Den probiotikan, den betalar du 350 spänn för. Här har du liksom probiotika och matspjälkningsenzymer, och det är patenterade ingredienser, de är testade. Gör som jag säger nu och ät den här. Hon bara, jag ska tänka, jag kommer inte ge dig burken om du inte äter den, för att då är det ingen idé att jag ger dig. Jag vill inte att du ska ställa den i skåpet.
Nej.
Hon bara, okej då, så här. Så hon bytte ut och åt Belly istället. Och hon har ju väldigt mycket problem med magen. Kramper och även stressdiarré. Hon har inte sagt någonting. Sen ses vi då på en namngivning hos min bror i helgen. Och då säger hon så här: du, förresten, den här Belly, jag har ätit upp den. Och jag skulle nog faktiskt behöva en till burk. Jag bara, jaha! Hon bara, jo, men jag ska berätta.
Ja.
Det är så att jag har ju inte haft min stressdiarré. Hon bara, jag har mått så mycket bättre i magen så jag har inte den här stressdiarrén längre.
Men gud!
Jag blir så jäkla glad så jag bara, hallå, lyssna på det här! Nu skriver Felix, känner mig lesbisk men jag svävar på moln. Varför har han skrivit så?
Jag vet inte. Mattias skrev till mig att jag var avundsjuk på hans pung. Så jag vet inte. De har väl någon psykos båda två, tror jag.
Ja. Tack som fan. I love you.
I love you too. Jag har ingenting mer att säga. Nu är det kaputt.
Brainies.se.
Nyhet. Utropstecken.
Nej.
Nej.
Ny kund. Utropstecken. 10 utropstecken.
Nej, puss och kram. Nej, det är inte whatever. Ja, puss hej.
Alltså du och jag. Love.